Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Undercover-podden med mig, Kristoffer Hedblom.
Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm.
Yes, men då är vi igång. Hej på dig, världens bästa lyssnare. Och välkommen till premiäravsnittet, kan man väl säga att det är. Nu är vi igång. Om du är precis som jag, att du bara älskar det där oförklarliga. Du vet, när man får en detalj som inte riktigt, riktigt passar in. Och det går inte att förklara den. Det är då vi fastnar och grottar ner oss. Den här podden är ju till för oss. Vi som står där med pusselbiten och undrar. Vi som anar ugglor i mossen. Där fick vi höra introvignetten för första gången. Den där lilla truddelutten som gör att det ska kännas så här extra göttigt och härligt att nu ska vi utreda mord här tillsammans. Idag ska vi prata om en av Sveriges största mordutredningar på ingen mindre än Sveriges statsminister Olof Palme. Jag har verkligen grottat ner mig i det här ämnet från och till under årens lopp. Jag har en teori som jag tänker att jag ska dela med mig av till er. Har du en egen teori och vill konspirera och diskutera? Leta upp Undercover-podden på Facebook eller Instagram. Du hittar även e-postadress under avsnittsbeskrivningen. Hör jättegärna av dig. Men innan vi kör igång så tänker jag att vi ska köra en liten snabb genomgång vad det var som hände egentligen den där kvällen. Det är en kylig fredagkväll, den 28 februari 1986. Sveriges statsminister Olof Palme har precis lämnat biografen Grand på Sveavägen i Stockholm. Där har han varit tillsammans med sin hustru Lisbeth, sonen Mårten och hans flickvän. Det är nästan folktomt ute på gatan och de är nästan sist att komma ut från biografen. De fyra går och ställer sig utanför den upplysta bokhandeln strax till höger för att prata. Mårten lägger genast märke till en man som verkar titta på något i ett skyltfönster en bit bort. Ingen i familjen tycks ha observerat männen med walkie-talkies under kvällen, de som har följt efter statsministern. En av dem står lite längre bort vid ett gathörn. Han verkar prata i kommunikationsradio med en finsktalande person och han säger bestämt, de kommer snart, gör där du ska. Plötsligt slocknar belysningen i bokhandeln där Olof står. De försöker se in genom den mörka rutan. Men det syns inte till någon människa där inne bland skuggorna. Statsministern vet inte om det. Men han har nu ungefär 5 minuter kvar att leva. De pratar om att dricka te tillsammans alla fyra. Men Lisbeth tycker att klockan börjar bli för mycket. De skiljs åt och makarna Palme bestämmer sig där och då för att ta en promenad hem till lägenheten i Gamla stan. Det är kallt den här kvällen. Olof och Lisbeth går tätt tillsammans söderut på Sveavägen. En man som arbetar i ett närliggande gatukök ser hur paret går förbi ute på gatan. Han får en olustig känsla, reagerar på att inga livvakter syns till i närheten. Några meter bakom paret går en schabbigt klädd man. Han bär en knälång mörk jacka. Mannen i kiosken reagerar på att han rör sig klumpigt. Makarna Palme går armkrok och Lisbeth vill gå över till andra sidan vägen för att titta in i ett skyltfönster. De fortsätter sedan vidare på den västra trottoaren. De går strax förbi Skandiahuset och kommer snart fram till korsningen Tunnelgatan Sveavägen. Stig Engström, som arbetar i Skandiahuset, rusar ut bakom paret. Han har bråttom till tunnelbanan. Stig tittar på klockan. Han ser inte vad som strax kommer att hända. Han ser heller inte den mörklädde mannen som står framme vid hörnet vid Dekorima. Statsministern känner en hand på sin högra axel. Klockan är 23:21:30. Lisbeth hör en kraftig smäll och vänder sig till vänster mot Olof för att kommentera saken. Han faller livlöst ihop, kraftigt blödande från bröstet och munnen. Det hela går mycket fort. Ytterligare ett skott hörs och Lisbeth känner hur det bränner till på ryggen. Hon skriker förtvivlat efter hjälp. Gärningsmannen springer från platsen in mot Tunnelgatan. Han stannar en kort stund, vänder sig om och stirrar mot statsministern. Han har lyckats. Statsministern är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Tunnelgatan vid Sveavägen?
Ja.
Är det en kille som har blivit skjuten?
Sant.
Nej, är det
sant? Ja, två skott, ett drag till bröstet. Jag vet inte vad det andra sitter och har tagit. Ja, två skott. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Jaha.
Ja, han ska vara död, säger de här, så det eventuellt.
Vad säger du?
Ja.
Där fick vi höra några av de första samtalen som kom in till larmcentralen där strax efter mordet. Gick ganska fort det där att polis och ambulans kom till platsen. Sen fick vi höra en egen komponerad dramatisering av själva händelseförloppet, så att nu vet vi ungefär vad som hände fram till själva mordögonblicket. Jag har tagit mig friheten att lägga till några detaljer som de där walkie-talkie-männen som pratar med varandra och han Dekorima-mannen som står och väntar. Det är väl inte helt bekräftade uppgifter, men jag tycker vi ska prata lite mer om det där. Det är ju inte helt taget från luften. Vad är det som händer sen då? Vi vet att statsministern ligger där på backen. Han blöder och är inte vid medvetande. Hans hustru Lisbeth står på huk bredvid, skriker förtvivlat. Mördaren springer ifrån platsen in på Tunnelgatan. Har ni sett bilder från Tunnelgatan? Det är byggkaos inne på Tunnelgatan på den tiden. Så att det står en byggbarack mitt i vägen och det är faktiskt ganska svårt att se så mycket från den platsen in mot där mördaren springer. Och det borde väl egentligen rimligen vara ganska svårt att se från andra hållet också. Mördaren springer upp i alla fall. Han stannar mitt i trappen och vänder sig om. Han vill säkert se att ligger han kvar där eller vad är det som har hänt. Han blir observerad just i det ögonblicket av ett ögonvittne då. Och vi ska prata lite mer om det ögonvittnet senare. Gärningsmannen springer vidare upp för trappen och in på David Bagares gata. Han blir observerad av ett till ögonvittne inne på gatan där och sen så är det inga fler vittnen som ser han, så att vi vet inte vart han tar vägen egentligen, så resten är en gåta och ett mysterium fortfarande. Vem var han då, statsministern? Palme var en sportintresserad kille som växte upp i Stockholm. Han utbildade sig till jurist och reste mycket som ung. Han upplevde orättvisorna och klasskillnaderna i världen. Han blev tidigt politiskt aktiv och valdes in som partiordförande för Socialdemokraterna i oktober 1969. Kort därefter tillträdde han som statsminister. Han var en skicklig debattör, men han hamnade flera gånger i blåsväder och irriterade bland annat stormakterna Sovjet och USA. Han var både älskad och hatad. Han pekades till och med ut som rysk spion av vissa. I april 1986 hade Palme planerat en resa till Moskva för att visa sitt stöd till en kärnvapenfri zon. Kanske hittar vi motivet och svaret där någonstans. Så summerat kan man säga att Palme, han var en politiskt het person. Han skulle åka till Ryssland och det var ganska het debatt om det här på den tiden. Det finns många konspirationsteorier om att mordet är politiskt. Jag, Kristoffer, tar nu på mig foliehatten och sållar mig till konspirationsteoretikernas skara. Jag tror att det är en konspiration inom offrets närhet. Vi kör en liten sån där kluring tycker jag som får en att börja ana ugglor. Är du redo? Vem hade koll på att Palme skulle vara utan beskydd den där kvällen? Och hur kunde samma person veta att de skulle gå på bio? De har sagt i förhör att de bestämde att de skulle gå på just den där bion och den biografen 28 på kvällen. De hade pratat på jobbet tidigare också om att de kanske skulle gå på bio, men de visste inte vilken. Så det känns ju som att det måste vara någon i offrets närhet. Hur ska man annars kunna planera det där? Det finns som sagt en hel del frågetecken att reda ut och de flesta har ju inte ens fått svar nu så här 36 år senare. Jag tänkte att vi ska gå igenom några av de största teorierna och största spåren som polisen har haft genom årens gång. Vi börjar med de där lite mer tråkiga så kör vi igenom dem lite snabbt så går vi mer in på de där roliga på slutet. Christer Pettersson, han är väl den mest kända kanske, som har blivit skapligt uthängd i media och han har till och med blivit dömd för mordet 1989 på rejält lösa grunder. Kommer ni ihåg han ögonvittnet som jag berättade om lite tidigare? Han som såg gärningsmannen i trappen när han vände sig om, när han stod där i skuggorna på Tunnelgatan. Det vittnet är ju egentligen den enda personen som faktiskt har sett mördaren bra. Han säger till polisen att det är inte Christer Pettersson som har gjort det här för att jag känner honom. Ändå spinner de vidare på den idén. Han säger att han har träffat Christer kanske ett 50-tal gånger senaste året och att han är helt säker på att det inte är han. De har tydligen bott grannar och det känns som att man känner igen sin egen granne som man har sett 50 gånger. Man står 3 meter ifrån varandra. Jag är helt och hållet på ögonvittnets sida i den här historien. Och jag tror i alla fall inte att Christer har någonting med det här att göra. Han satt och sov på ett pendeltåg när mordet skedde. Han är inte helt säker på att han faktiskt satt på det där tåget och det beror på, säger han själv, att han hade druckit en flaska sprit. Tänker den mördaren som drar i sig en 70 och sen springer runt med en revolver och skjuter statsministrar på Sveavägen lite hur som helst. Jag tycker att vi lägger ner han och inte pratar mer om det, så går vi vidare. Swoosh, så där backar man bandet till 1986 och utredningen leddes av Hans Holmer. Han var jätteflitig och körde en hel drös med presskonferenser och han skulle verkligen hitta mördaren. Efter några dagar gick han ut med en belöning, bland annat på 500 000 för ett tips som skulle kunna leda till en fällande dom. De tog fram en fantomskiss tillsammans med ögonvittnen som de gick ut med ganska tidigt i media. Den bilden fick de in 8000 tips på och inget av de tipsen ledde vidare till någonting. Då förstår man liksom hur mycket egentligen polisen har fått att göra. Det måste vara jättesvårt att sålla bland alla de tipsen. Polisens första huvudspår var ju den så kallade 33-åringen och han togs in till förhör redan den 8 mars. Han var en kille som hade uttryckt ganska starkt hat mot Palme och han hade befunnit sig omkring biografen där på kvällen på ett café. Dock släpptes misstankarna ganska snabbt då det inte fanns någon bevisning mot honom. Han flyttade sedermera till USA och blev mördad av en svartsjuk polis. Vi drar vidare till hösten 86 och PKK-spåret, eller kurdspåret som det kallades, var polisens andra huvudspår. PKK hade mördat två stycken avhoppare i mitten på 80-talet och Palmes regering hade efter det terroristklassat hela den organisationen. Utredarna ansåg att det var skäl nog att mörda statsministern. Hela PKK-spåret har förlöjligats och det slutade med att Hans Holmér avgick 1987 och till och med slutade som polis. Under senare år har det dock tillkommit ny information som inte var känt för allmänheten då det var hemlighetsstämplat. Polisen hade tydligen avlyssnat PKK och de hade uppfattat det som att PKK hade pratat om mordet som de planerade på Palme. Men det visade sig sen att det inte alls hade någonting med Palme att göra. Men det kunde ju inte de veta då. Innan vi går vidare till nutid så kör vi igenom lite snabb fakta om utredningen. Palmeutredningen anses vara en av världens största utredningar, om inte den största. Pågick i 34 år tills den lades ner, hör och häpna. Brukar ibland jämföras med Kennedy-mordet och Lockerbie-attentatet 1988. Över 130 personer har erkänt mordet. Är man intresserad av att grotta ner sig i den här utredningen? Skulle det ta 9 år att läsa igenom de 250 hyllmeter material som finns? Då kan man läsa om de över 90 000 personerna som har förekommit i utredningen. Alla de 22 430 olika spår som har undersökts och 788 vapen har testskjutits. Det är helt klart en svår stafettpinne att ta över. Men Christer Petersson, han tar över som förundersökningsledare i februari 2017. Han går ut hårt i media att han ska komma till ett avslut med den här utredningen. Och den 10 juni 2020 kommer beslutet att lägga ner Palmeutredningen.
Personen är Stig Engström, som jag har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen. Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen. Med den motiveringen att den misstänkte är avliden.
Så där lät det alltså på pressträffen när hela utredningen lades ner. Anar man en viss bitterhet? Ja. Jag hade suttit och väntat och satt som bänkad för den där presskonferensen och tänkte att det skulle komma någonting smart. Man hade ju på känn, för man hade ju hört innan vad som skulle hända, men det var ju inte så att man trodde att de skulle ut med det här på så sjukt lösa grunder. Med pompa och ståt läggs alltså utredningen ner och det är Stig Engström, eller Skandiamannen, som är Olof Palmes mördare, sägs det. Stig arbetade som grafisk formgivare på Skandiahuset och befann sig vid mordplatsen precis när mordet skedde. Han hade jobbat sent den kvällen och skulle åka på semester dagen efter. Vi vet att han stämplade ut från Skandia klockan 23:19 ungefär, och det är 2 minuter före mordet. Det som inte riktigt stämmer är att han efter utstämplingen gick och pratade med 2 vakter inne i Skandiahuset. De har uppgett i förhör att han pratar med dem i alla fall 1 till 2 minuter innan han går ut på Sveavägen, och han har uppenbart inte många sekunder på sig att planera ett överlagt mord mot statsministern. Hur ska han hinna se ens att det är Palme? Hur ska han kunna ta fram ett vapen från ingenstans och sen bara kallblodigt mörda han och springa därifrån som att ingenting har hänt? Stig själv, han säger att han är vittne till hela händelsen. Och det var han själv som kontaktade media. Och första dagen gav han en version, andra dagen en annan. Så det fortsätter och utvecklades över tid. Han säger bland annat att han har gjort hjärt- och lungräddning på Olof Palme. Han säger att han har lugnat en chockad Lisbeth och tagit hand om henne flera minuter på mordplatsen. Han har visat polisen vägen vart de ska springa någonstans. Han har själv sprungit efter mördaren och blivit förväxlad. Det vi däremot vet är att han kommer tillbaka till Skandiahuset ungefär 20 minuter efter mordet. Vakterna berättar i förhör att Stig, han är märkbart påverkad av att det är någonting som har hänt. Däremot så han har inget blod på sig, så han kan ju uppenbart inte ha gjort hjärt- och lungräddning eller tagit i statsministern som var väldigt nerblodad då efter skotten. Så vilken roll hade egentligen Skandiamannen? Bevittnade han mordet och är den där hjälten som han sa att han var? Är han den där ensamma galningen som sköt Olof Palme den där kvällen? Och hur visste han att Palme var utan livvakt den kvällen och skulle gå på bio? Stig, han säger själv att han satt inne i Skandiahuset hela kvällen och inte var ut någonting. Däremot så finns det vittnen som säger att han har varit ute på stan och äter middag. En vakt såg Stig komma tillbaka redan 7:50 på kvällen. Och det var ju redan innan ens Palme själv visste att han skulle gå på bio. Och hur kan Stig Engström veta det redan då? Vakterna reagerar inte ens på att han har varit ute där på fredag kvällen. För att det är tydligen ganska vanligt att han är ute och dricker 1 eller 2 öl för mycket och sen kommer tillbaka. Det är liksom tillhör vanligheten. Däremot så har det framkommit i förhör att en av bakdörrarna i Skandiahuset stod olåsta i alla fall en timme där under kvällen. De ska ha upptäckt i huset omkring tiden för mordet att bakdörren står öppen och då har låst den. En uttalad teori är att Stig Engström är den personen som tittar in i skyltfönstret utanför biografen. Ni vet den där killen som sonen Mårten ser. Det skulle ju då innebära att Stig Engström, han har stått där utanför i kylan. Han har väntat på makarna Palme. När han ser att de går iväg på Sveavägen, då springer han jättesnabbt tillbaka till Skandiahuset. Smyger in bakvägen, stämplar ut lite snabbt. Han går fram till vakterna och han döljer för dem att han nyss har slagit världsrekord i att springa 500 meter på kortast möjliga tid. Han snackar med dem helt avslappnat om en semester han ska på. Vakterna lägger inte märke till någonting. Stig går ut på Sveavägen. Det kan inte vara många sekunder före mordet. På något sätt så vet han vilken väg makarna Palme ska gå. Det är ju helt orealistiskt att han skulle kunna veta det. Men han kommer ut bakom dem, sliter upp en jättestor revolver. Kallblodigt mördar statsministern och springer därifrån. Låter det som ett rimligt scenario, tycker du? Är det någonting du skulle vilja lägga ner en 34 år lång utredning på de grunderna och tänka att ja, men det är nog Stig som har gjort det här? Jo, men det tror vi. Det var ju inte Christer, så vi sätter dit Stig. Jag har själv en teori som skulle kunna förklara Stig Engströms märkliga beteende. Skulle kunna vara lösningen på hela mysteriet. Jag vill bara snabbt inflika med ett stort observandum. Jag säger inte att det är så här, och det är lika mycket, om inte mer, som talar emot som för. Men det är en, ja, kanske intressant tanke, och det finns många omständigheter som är besvärande just för den här personen. Tänk dig följande scenario. Makarna Palme har precis passerat Skandiahuset. Stig Engström kommer ut på gatan efter att ha pratat med vakterna. Han ser statsministern på gatan och bestämmer sig för att snabbt rusa ifatt honom för att få ett samtal. I samma stund som han lägger handen på Palmes högra axel för att få hans uppmärksamhet hörs ett skott. Palme faller livlös till marken. Det hela går mycket fort. Han hinner knappt reagera. Ytterligare ett skott ekar och Stig får panik. Han tar ett par steg tillbaka. Han ser sig förvirrat omkring. Vad är det som har hänt? Vad ska han göra? Det ser ut som att han har mördat statsministern. Han flyr i panik, fruktar för sitt liv. Han tar snabbt den snabbaste vägen in mot David Bagares gata. Vänder sig i trappan för att se så att han inte är förföljd. Han springer vidare ett varv runt kvarteret och kommer sedan tillbaka till Skandiahuset. Han är chockad. Han har inget blod på sig. Han berättar en dåligt konstruerad historia hur han hjälpt till på mordplatsen. Ja, han förstår ju. Han kommer bli förväxlad med mördaren. Mina damer och herrar, där har vi världens kanske största foliehatt. Ja. Men jag vet inte, det är väl minst lika sannolikt som att Stig Engström har gjort det här, eller Christer Pettersson. Ska diskutera lite hur jag tänker. Så dagen efter mordet går Stig Engström ut i media. Han berättar på en gång att han har blivit förväxlad med mördaren. Han har inte ens liksom fått någon uppmärksamhet. Varför ska han gå ut i media och göra sig själv offentlig när han inte ens finns tillgänglig i undersökningen? Han hör upprepat av sig till media och drar den ena rövarhistorien efter den andra. Han säger till exempel att han ungefär 3 minuter har stått med Lisbeth Palme och tröstat och lugnat henne. Samtidigt som han samlat in information om mördaren. Jättekonstigt, är han mördaren så kommer han ju bli motbevisad på en gång, framförallt av Lisbeth Palme. Får du ihop det här? Tänk själv att du har mördat en person. Skulle du då dagen efter själv söka upp media och hävda att du har huvudvittnet som alibi? Förväntar han sig att han ska bli skyddad? Är Lisbeth Palme själv inblandad på något sätt? Statistiskt sett är ju det väldigt sannolikt. Hon hade all kännedom. Hon kunde planera. Hon fanns i offrets närhet. Hon kan så enkelt hävda att det dyker upp en galning från ingenstans. Och hennes ord väger tyngre än alla vittnens tillsammans. Det finns inga livvakter på platsen som kan ge några signalement eller några uppgifter. Vem mer hade tillgång till de uppgifterna? Du som är en inbiten Palme-fantast, jag ber så hemskt mycket om ursäkt om jag har trampat någon på tårna. Det har verkligen inte varit min mening. Du säger kanske, men hur kan det här gå till om Palme blev ju skjuten i ryggen och mördaren stod där bakom? Ja, det sägs ju så, men det finns ju också de som säger att Han blev skjuten i bröstet. Ambulanspersonalen på plats säger till exempel att han är skjuten i bröstet. Sen finns det teorier om att det faktiskt är så beroende på hur utgångshålen ser ut och lite sådana fakta att det mer stämmer överens att han är skjuten i bröstet. Och då skulle vi snabbt kunna konstatera att vi letar en mördare som har i alla fall 2 meter långa armar, och det kan ju inte vara så svårt att hitta en sån människa som går och släpar med armarna i backen. Sen så tänker väl den observanta att varför säger han att han lägger handen på Palmes högra axel? Så var det ju inte, utan det var ju på vänster. Ja, kanske. Vissa säger ju också att han sköt med vänster och inte med höger, att det var en vänsterhänt mördare. Och det är ju svårt att ha en hand på axeln och skjuta samtidigt. Så det är mer att vi vet så lite så att då kan man lika gärna hålla alla dörrarna öppna tills man har bevisat motsatsen. Det är så mycket indicier och spekulationer. Och det är ju de där små märkliga detaljerna som gör att man blir fascinerad och insatt i det hela. Jag har läst alla, kan man väl säga, vittnesförhören från brottsplatsen. Och det är intressant att följa hur deras förhör utvecklas över tid, från att de ser en sak till att senare vid ett senare tillfälle beskriva en helt annan sak. Det kan vara klädseln eller hur mördaren såg ut. Det är några som har sett att mannen som står bakom Palme har hållit i ett vapen, men de flesta har faktiskt inte sett något vapen, utan vissa har sett att en rökflamma precis emellan dem eller omkring dem som skulle vara efter skottet då. Det bevisar ju inte vem som har skjutit eller hur det såg ut egentligen, utan det är nog så röriga minnen där från alla, och de påverkar varandra och påverkas av media, så att allt går ihop och blir en rörig bild från hela ögonblicket. Lisbeth själv säger bland annat att mördaren, han har ingen hals och han har tunna vita läppar. Det säger hon i förhör till Hans Holmér dagen efter mordet, och han får inte ens spela in det för att hon vill bestämma och han låter henne göra det. Det har precis kommit fram nya band också som SVT har tagit del av, där han säger att han tror inte på vad hon säger och han köper inte hennes förklaring till allt som har hänt. Så vad är det då som är sant? Vem är det som ljuger, och finns sanningen där ute? Oj, 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 vad ska man säga? Tiden går fort när man har roligt, och jag vill bara tacka så jävla mycket för att du har orkat lyssna på mig och när jag får dela med mig av sånt som jag brinner för, och hoppas någonstans att du också tycker är kul att grotta ner i. Det här var den första delen, och mycket mer än så hann vi faktiskt inte med på en halvtimme. I nästa avsnitt går vi in på riktigt snaskiga konspirationer. Vad sägs om teorin där Lisbeth Palme byter jacka för att det ska se ut som att hon är skjuten? Eller den att polisen faktiskt är inblandad på något sätt och ligger bakom mordet? Jag vill avsluta med att komma ihåg att gå in på Undercover-podden på Facebook och Instagram. Gilla, dela, sprid det här så att vi får fortsätta med den här podden och göra det här tillsammans. Tack så mycket och kärlek till er. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.